Hej och välkomna till avsnitt 1067 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast om USA som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering tillsammans med Björn Nordström om det senaste i USAs kamp mot coronaviruset. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i kampen mot coronaviruset som anförs av Donald Trump i USA, The War on Virus. Och igår så höll Trump en presskonferens där det framkom väldigt mycket ny intressant information. USA fick ju kritik i början för att man gjorde för få tester. Man testade inte vilka som hade smittan och inte. Men nu har de här testerna kommit igång på allvar och nu testar USA flest i hela världen. Mer än Sydkorea, mer än de här asiatiska länderna. Man testar 100 000 om dagen. Och det här gör man delvis med ett nära samarbete med näringslivet. Kan du berätta lite mer om allt det här?
Ja, absolut. Målet är ju nu att testa ännu fler än 100 000 om dagen. Man ska ju masstesta, så sannolikt kommer man att testa betydligt fler än 100 000 om dagen. Och det ska också nämnas nu över att näringslivet är totalt inblandat i det här och tillverkar de här proverna, testerna. Och även är det viktigt att nämna att bara för 3-4 dagar sedan när man tog ett test så tog det 3 dagar för att få ett resultat. Nu kan man ta ett test som tar ett dygn och få ett resultat, och prover som ska, tester då, som ska komma fram om bara ett par dagar, som tydligen på gång nu, så ska man kunna ta ett test för att sen få ett resultat inom 5 minuter. Så när väl de testerna kommer fram, när man kan få ett test inom 5 minuter, när man i princip kan ta ett självtest, man åker till affären och köper ett test i princip och gör det själv, då kommer man att massproducera dem, och just så att människor ska kunna ta sina egna tester. Som det krävs nu så måste man åka till ett sjukhus eller ett ställe då som är designerat för att testa. Men målet är att människor ska kunna göra ett test precis som man kan göra tester för andra saker hemma, till exempel om kvinnor är gravida till exempel. Då kan man åka till affären och köpa ett graviditetstest i princip. Mm. Och det är det som är målet. Och när väl de släpps i stora massor så kommer hundratusentals, säkert miljoner människor under några dagar att ta de testerna. Så att vi kommer att se enorma siffror vad gäller tester nu, så över närmsta 3-4-5 veckorna, på månader.
Ja. Och Trump gör ju vad han kan för att verkligen promota att det här är min politik, det är jag som har gjort så att det här kan, att det här kommer till stånd, och nu är vi igång verkligen i den här kampen. Han gör ju vad han kan för att få cred för det här, och han har ju utomlands fått mycket kritik, och demokraterna kritiserar ju Trump hela tiden och de menar att han hanterat det dåligt och varit dålig i början. Men nu läser jag en artikel på Fox News som säger, den här artikeln är från den 24 mars redan så att den inte är dagsfärsk, men det säger i alla fall att en undersökning av John Hopkins University, John Hopkins Center for Health and Security, har kommit fram till att hösten 2019 så var USA det bäst förberedda landet i världen på en pandemi, har man kommit fram till. Och man har också kommit fram till att de här anklagelsepunkterna som många demokrater har haft mot Donald Trump, att han har upplöst det här pandemic-teamet som fanns, att nej, det var ingen upplösning utan man gjorde en omorganisering. Så att Det är en ganska intressant artikel, för mycket av det här återkommit till Sverige att Trump har hanterat det här dåligt. Men USA var förberedda, sen har det ju inte gått, ingen har ju undkommit här, så att det har varit en katastrof för alla. Men nu känns det i alla fall definitivt som att USA är på banan igen.
Jag tror att Sverige är nog inte det land som kan kritisera USA mest. Man tittar på till exempel antalet tester som man gör, och framförallt andelen döda som har smittats av viruset, så har USA en betydligt lägre siffra än Sverige. Så länge USAs siffra är lägre än Sveriges och andra länder, så tror jag andra länder inte kan kritisera USA eller bör kritisera USA. Dessutom så har USA en liksom, det sitter i folksjälen i landet i USA att när det väl sådana här pandemier eller vad det nu stora kriser kommer fram, så USA är mycket, mycket mer flexibelt att kunna hantera sånt här än till exempel Sverige. Man är mycket skickligare på att göra det. Inte nödvändigtvis att man är kompetent, utan man har en folkvilja, en slags jävlar anamma som saknas i Sverige. Där företag hoppar in. En kompis till mig, jag har ett par kompisar som jobbar på ett lokalföretag i samma kommun. Deras företag är helt lagt om produktionen nu. De tillverkar dels militärutrustning, men nu så producerar de också en massa sjukhusutrustning helt plötsligt. Så att det är sådana där saker som sker på enormt lokal nivå som man aldrig hör någonting av. Inte bara General Motors och Ford som lägger dem, utan ett litet företag helt enkelt i Sverige. Jag menar, i Sverige som kanske inte Sverige då rapporteras om.
Nej, precis. Och jag menar, i Sverige, det finns ju de som ställer upp här också, även företag som gör saker, men det är inte samma det här med att nu ska hela samhället sluta bakom, utan vi är ju mer i Sverige att vi väntar på direktiv, sen gör vi sen följer vi direktiven. Det är lite mer så.
Precis. Precis, man litar på att staten ska lösa allting. Jag har sagt det förut, i USA så är det så att man vet att staten har en roll, men staten kommer inte kunna lösa sånt här. Och det begriper ju Trump, och det är skillnaden på Trump och Obama till exempel, och Trump och till exempel Joe Biden, om Biden hade varit president nu, eller Hillary Clinton. De hade sagt att staten kommer att lösa allting och skulle det braka ihop. Medan Trump fattar ju att man måste samarbeta med stat, näringsliv, välgörenhetsorganisationer. Alla måste delta, inkluderat individer. Individer måste ta sitt ansvar med. Personer måste göra det som direktiven säger, va? Men i Sverige tror man mycket mer som att man sitter och väntar på att staten, och sen så gör man ett konsensus och det staten säger gäller. Och så tror man på det blint utan att ifrågasätta någonting. Och när staten inte ger direktiv eller när information inte framkommer, så blir man paralyserad i princip i Sverige. Det är som att, vad gör jag nu?
Ja, precis. Igår så höll ju Trump en ny presskonferens. Han gör ju alltid det nästan, jag vet inte om det är varje dag, men varannan dag i alla fall, med sin coronavirus task force då. Och igår så pratade han och det var en del företagsledare på plats. Så jag vet inte, jag minns inte vad företagen hette nu, men de var väldigt så här att vi ska samarbeta, nu är det dags att stå enade. Och ja, de pratade väldigt mycket om att du, Trump, är en jättebra president. Alltså, man hyllade Trump ganska mycket. Bland annat så var det CEO:n för ett företag som heter Honeywell. Jag vet inte vad det är för företag, du vet säkert det.
Ja, jag ser, men ett stort företag här. Ja, det, ja, absolut. High-tech-företag här i USA.
Stort, ja, just det. Chefen var i alla fall på presskonferensen då, och han pratade om att det här är liksom God gave us grace on November 8, 2016, sa han. Och det var ju då när Trump då vann valet 2016, så det var väldigt mycket promotion av Trump. Och han har fått kritik från liberalt håll för det här, att han använder de här presskonferenserna för att informera. Det gör han definitivt. Och han har fått stort förtroende för allmänheten. 60% tycker att han hanterar det här bra. Men det är också väldigt mycket lovordande av hans administration. Och nu har jag läst en artikel i The Federalist som skriver om hur media, jättemycket i media nu, de vill inte sända Trumps presskonferenser därför att de anser att det här är ju som ett Trump-rally ungefär. Ja, de vill helt enkelt blocka hans presskonferenser och inte sända dem i dess helhet på tv-kanalerna. Nu kan man ju se dem i alla fall såklart på Vita husets hemsida och på, säkert på olika public broadcasting-stationer. Men många av de här liberala i alla fall, de vill inte sända hans presskonferenser för han blir för populär nästan. Och ja, vad ska man säga för någonting? Vad ska man säga om det egentligen? Det visar ju att det är en väldigt stor vänsterliberal, ja, sväng på det hela.
Målet för media är ju att göra allt de kan för att försöka få Trump att se dålig ut. Säg att Trump inte hade hållit en presskonferens. Säg att Trump hade agerat som Stefan Löfven i Sverige. Inga presskonferenser, ingen information, inget ledarskap. Då hade han ju naturligtvis blivit anklagad för att mörklägga, för att sakna ledarskap, inte ha en aning om vad han pysslar med och så vidare och så vidare. När Trump gör total transparens, har presskonferenser varje dag, ja, då gör de ju allt för att säga att han är fascist som tar över tv nu, precis som Stalin och Mussolini gjorde ungefär, va? Så det spelar ingen roll. Agendan är ju att måla upp vad nu en Trump gör eller inte gör, så måste man hitta någonting som gör att han ska se dålig ut. Speciellt när, som du nämnde då, han är ju 60% approval rating för sitt corona response. Han har ju 49% nu approval rating som president, vilket är väldigt höga siffror, högsta någonsin. Så naturligtvis har ju media nu, speciellt nu då när media inser att Joe Biden är ju totalt irrelevant. Bernie Sanders är ju totalt relevant. De har ju försvunnit helt, va? Vi pratade om det igår. Biden har 5500 tittare på sin lilla poddsändning som han gör själv. Som han dessutom svamlar runt och inte vet vad han håller på med. Så de vet att Trump håller på att bli omvald just nu. Det här kommer, om inte det går totalt helvete i USA nu, så kommer Trump att bli omvald. Det är inget snack om det, va? Och media gör nu allt för att försöka stoppa det. Men de kan inte stoppa det, va? Utan det bara är som det. Tåget kör på. Det är som det är, och det här viruset har, det är liksom, det är inte Trumps fel, det är inte Trumps, det är som det är, va? Och nationen förenas, och precis som i Sverige såg jag Socialdemokraternas siffror går upp lite grann, men jag tror de går ner ganska snabbt igen när det visar sig att det kanske går åt skogen, eller inte lika bra som man har tänkt sig, va? Men om väl USA börjar vända lite grann och bli positivt igen, ekonomin går bättre, så kommer Trump att segla in i ett omval.
Men en sak, ett exempel på det här då, det är en person som heter, en reporter som heter Gabriel Sherman. Han jobbar på Vanity Fair och NBC News och så vidare. Han skriver på Twitter då, han skrev den 25 mars: Trump is literally turning all three cable news networks into state TV, live daily campaign rallies for the president to strengthen his hold on power, skriver han då. Och jag menar, de försöker verkligen få det till att Trump är någon slags fascist som tar över tv-nätverken och så. Jag menar, Ja, jag vill skjuta in dem.
Vi måste ju, absolut, jag vill bara nämna det här. Trump styr ju inte vad tv-kanalerna gör. Trump styr ju inte vad ABC, om ABC, NBC, Fox News, CBS, CNN och så vidare och så vidare, va? De kan ju välja att inte sända det. Det är ju ett val de gör. Det är inte Trump som styr det. De kan ju totalt sända något annat. De kan ju göra Melodifestivalen eller vad som helst. Det spelar ingen roll, va? Men de väljer ju att sända det. Det är upp till dem, va?
Ja,
Därför att det är det människor vill se. Och det är ju viktigt också, så att det är inte det att han styr vad media ska göra här ute. Det är inte så, det är inte liksom så att de är beroende av staten och Trump, utan de kan ju göra ett eget val att helt enkelt strunta i att sända.
Ja, och det är det de gör nu, de här liberala. Men alltså två saker till om den här punkten, för det är ganska viktigt. Alltså, jag minns ju, jag tror att året var 2009, då hamnade Obama, som då var president, i ett gigantiskt bråk med Fox News. Därför att han promotade ju då Obamacare, och han promotade stimulanspaketet och de här sakerna som konservativa republikaner var totalt emot. Och då skulle han hålla, om det var hans, det var ett stort tal om sjukvårdsreformen, han skulle hålla hösten 2009, tror jag, om jag inte minns fel. Och Fox News vägrade sända det talet live, man skulle sända baseball eller något istället, och NBC och alla de andra då skulle såklart sända Obamas tal, och Obama blev jättearg och hans team sa att han kommer aldrig vara med på Fox News igen, och sen dess så började det ett bråk mellan Fox News och Obama-teamet, och jag menar, han agerade väldigt så här tvärt mot media. Men alltså, i dagens svensk media i synnerhet så får man uppfattningen att det är bara Trump som gör så. Men jag menar, Obama var likadan. Sen kan jag tycka också när jag såg presskonferensen, eller jag såg ett klipp, jag tror att det var igår, då var det den här reporten från CNN, Jim Acosta, som alltid ställer så här elaka, spetsiga, konstiga frågor liksom. Och Trump tvingas besvara dem.
Han försöker nita Trump i sina frågor.
Exakt, han försöker alltid nita Trump. Och igår så ställde han en fråga och Trump sa okej, din tur, jag vet vad som väntar ungefär. Och Jim Acosta sa, du var ju jättedålig i början, varför var du så värdelös, kunde du inte ha sett det här tidigare? Alltså en totalt förväntad fråga från han, och ändå låter Trump honom komma till tal. Så jag menar, i Sverige funkar det inte så. Om Stefan Löfven får frågor, då är det en presskille som står bredvid Löfven och pekar, du får fråga, och det är ingen som ställer de här liksom elaka frågorna som man gör i USA. Så jag menar, Trump tar skit på ett helt annat sätt än vad en svensk statsminister skulle göra.
Ja, precis, och det är också värt att tillägga att samma då reporter då som Acosta som försöker nita Trump, han skulle ju aldrig ställa den frågan till exempel Bill de Blasio, när Bill de Blasio och även då hälsodepartementet i New York gick ut väldigt efter att Trump stoppade flygen från Kina. Okej? Okay? Någon vecka senare så gick Bill de Blasio och hälsodepartementet, den som är chef för hälsodepartementet i delstaten New York under Bill de Blasio, gick ut och sa, finns ingen oro, det här kommer, coronaviruset, ingen oro, gå ut på restauranger, gå ut på era idrottsevenemang, träffas i stora grupper, det här är lugna puckar helt och hållet, va. Samma Jim Acosta som försöker nita Trump skulle aldrig gå till Bill de Blasio och fråga, varför gjorde ni det här? Ni har ju totalt, även när Trump då satte stopp för flygplanen, så fortsatte ni uppmuntra människor att samlas i stora grupper. Med andra ord, att det är en stor anledning till att New York är ett epicentrum, nu har så stora problem. Så Jim Acosta agerar helt annorlunda med Trump än han skulle göra mot till exempel Obama, när Obama var president då, och till exempel när demokrater fullständigt ställer till elände och inte kan hantera det här. Just för att hans agenda inte är att föra ett vettigt samtal eller ställa vettiga frågor, utan bara att försöka nita Trump.
Svensk media igen, en sak till, det var du som tipsade mig om det här. Det var en artikel i Expressen den 29 mars, alltså i förrgår, och där stod det då om att Trump hade, det står så här, rubriken är, herregud vilken planet lever vi på, och då står det i ingressen, Donald Trumps senaste drag i kampen mot coronaviruset förvånar. Enligt källor till ABC ringde USAs president upp den tidigare baseballspelaren Alex Rodriguez för att be om råd. Vilken planet lever vi på, frågar sig Boston Heralds Jason Mastrodonato. Och det här vill man ju då visa att Trump, han frågar en sportstjärna om råd i den här krisen, och så vill man då antyda hur korkad är Trump. Har du någon kommentar till det?
Det är helt vansinnigt alltså. Dels så förstår de egentligen inte vad som pågår också. För det första så är ju det här inte bekräftat. Trump nekar ju till det här, men det är möjligt att han har pratat, men det här är inte bekräftat. Det var någon på Twitter som skrev ut det här. Men oavsett om det är bekräftat eller inte, det är så här bakgrunden av det här. Om man läser lite grann och sen börjar man förstå lite hur Trump fungerar och hur han agerat tidigare i liknande fall, va? Alex Rodriguez är en väldigt, väldigt känd, en av USAs absolut bästa baseballspelare i historien, som tyvärr så var han ju på steroider, men det är en helt annan sak, va? Han är gift med Jennifer Lopez, som också är en superstjärna, va? Och de är båda latinamerikaner. De är amerikaner, men de är latinamerikaner, okej? Okay? De har väldigt, väldigt bra puls på den latinamerikanska befolkningen i USA, och de når ut till väldigt, väldigt många latinamerikaner, okej? Okay? Latinamerikanska gruppen i USA har, precis som invandrargrupper i Sverige, somaliska grupper har helt enkelt sämre information, och de är inte riktigt lika de är inte riktigt lika uppdaterade som till exempel etniskt vita i USA vad gäller coronaviruset. Risken finns att det sprids fortare i latinamerikanska grupper än i andra grupper. Just för att informationen kanske inte kommer fram, precis som i somaliska gruppen i Sverige, att det kan vara språkproblem, det kan vara informationsproblem, kulturen skiljer, man träffas i större grupper för att det är del av kulturen och så vidare. Så det Trump försöker göra nu, att att reach out. Liksom sträcka ut en hand och prata med människor som är ledare för de grupperna. Alex Rodriguez och Jennifer Lopez, de har otroligt mycket följare. Så Trump försöker få dem att bli informerade, fråga hur latinamerikaner och liksom reagera på det här som pågår i den gruppen. Och sen se om de kan på något sätt delta i att hjälpa till att sprida information och helt enkelt hjälpa den gruppen att förstå allvaret i det hela. Va? Så man kanske börjar, så att direktiv följs och man förändrar sina liv. Så att det Expressen och vissa amerikanska media försöker framställa det som att Trump ringer upp en baseballspelare för att få medicinskt råd hur man ska göra med coronaviruset. Mm. Det stämmer naturligtvis inte. Va? Men media har ju inget intresse av att gräva djupare och försöka förstå vad han egentligen försöker göra. Han försöker att hjälpa den latinamerikanska gruppen genom att nå ut till dem genom superkända latinamerikaner som har otroligt mycket följare som helt enkelt kan. Skriver de någonting på Twitter så är det miljontals latinamerikaner direkt i USA som får den informationen. Och det är väldigt, väldigt viktiga kanaler.
Ja, orsaken till att jag vill ta upp de här sakerna just att kritisera media och så, det är verkligen en snedvinkling i Sverige. För jag tycker nu när jag följt Trump i flera veckor nu när det gäller coronahanteringen, han agerar som en ledare. Han har inte agerat perfekt, han gör fortfarande del. Alltså han är ju väldigt lätt indignerad. Man kan lätt reta upp honom och så får man något elakt tweet tillbaka och så. Men alltså, han agerar rätt, han gör rätt saker. Sen säger han inte alltid rätt saker, vi var inne på det här förut. Men han gör rätt saker och han har ledaregenskaper som, det är precis det vi behöver nu. Vi behöver en anförare i kriget mot viruset. Och Trump har inte tagit den rollen och jag tycker att det är någonting som det kommer inte fram i Sverige och bland vänsterliberala amerikansk media så kommer det inte heller fram. Så att det är viktigt att få det sagt, i synnerhet för en svensk lyssnarskara då.
Jag tror det är väldigt viktigt att förstå. Man måste begripa att Trump har flera olika sidor. En sida är att han bråkar med journalister. Han tar strid med journalister. Journalister beter sig svinaktigt. Han bråkar tillbaka. Han tar strid med dem helt enkelt. Han tar inte det där och liksom vänder andra kinden till. Han slår tillbaka. Han agerar tillbaka. Eller? Det journalister gör nu i Sverige framförallt. Man fokuserar sig till 99,9% på den delen. På vad han skriver på Twitter och hans bråk med journalister. Va? För mig är det bara en sidoshow. Det är liksom bara en sidoshow som betyder ingenting. För det är inte det som han baserar sina beslut på. Det är inte det som han agerar på liksom sen. Utan det är bara en sidoshow som man betalar för någonting kul i princip för att få för underhållning. Det är en underhållning. Tyvärr, media, vänsterliberal media i både Sverige och USA tittar på det som det är det enda stora viktiga som gäller. Allt annat ignoreras. Sen så har ju Trump också den här sidan att han agerar på ett helt annat sätt. Man måste börja förstå vad han gör, varför han gör det. Man måste, vad ska man säga, ha ett bredare perspektiv för hur han tänker och hur han kommer att agera och varför han agerar på så vis. Till exempel, jag kan ge ett exempel här. Trump förlängde nu det här social eller fysiska distancing i USA fram till 30 april. Mm. Baserat på naturligtvis situationen och läget då, och på sina medicinska experter som naturligtvis då var de som ville driva igenom det, va. Och jag nämnde i en podd för ett tag sedan att Marcus Oskarsson, jag kritiserar honom väldigt mycket nu för han är väldigt missledande och ljuger väldigt mycket. Så Marcus Oskarsson gick ut och sa för bara någon vecka sedan drygt att Trump då, och vi pratade om det, Trump hade ju sagt att hade ett önskemål var att kunna öppna USA till påsk. Men det var inget han sa att han skulle göra, det var bara ett önskemål. Han hoppades att det skulle ske. Oskarsson gick ut och sa att Trump är galen, han kommer att öppna upp USA till höst och det kommer att gå åt skogen, alltså det kommer ju inte att funka här. Vad jag sa då, jag svarade då på i Oskarssons tråd. Och även då i din podd här då, så förklarar jag att det är bara någonting som Trump vill. När Trump säger någonting får man ta det med en nypa salt. Man måste förstå istället hur han tänker. Men han sa också det att jag kommer att lyssna på mina medicinska experter och sen ta ett beslut baserat på vad de anser är bäst. Mm. Som andra ord, Trump kommer att förlänga det här. Utan det Oskarsson skrev var att han reagerar bara på ett tweet som Trump hade skickat ut utan att förstå ett djupare, bredare perspektiv på hur egentligen det här fungerar. Hur Trumps beslutprocess kommer att ske. Och naturligtvis visar det sig att Trump förlängde det här 30 dagar och jag fick rätt och Oskarsson fick fel. För Oskarsson fokuserar sig enbart på den här biten som gäller att Trump skickar ut ett tweet, boom, då hoppar vi på det direkt. Det är känslosamma argument helt enkelt, istället för att sätta sig ner alla i silan.
Och man verkar inte ens vilja försöka förstå intentionen. Alltså lär man känna en person så vet man ju vilken jargong den har, hur den pratar, vad den menar. Det verkar man inte ens vilja försöka förstå när det kommer till Trump, kan jag tycka.
Ja, absolut. Det finns ju noll liksom, intention. Det är precis som media i Sverige och Sverigedemokraterna. Va? Att man vill inte förstå. Man har bara ett syfte att försöka smutskasta. Vi ser det här nu med till exempel med den här då Defense Production Act som Trump invoked för typ 10 dagar sedan. Va? Omedelbart så börjar ju folk gapa och skrika om att han måste ju börja tvinga företag nu omedelbart att börja producera och så vidare. Trump den som förstår lite mer begriper att Trump har redan samarbetat redan med massas företag i USA, massa företag som gör saker frivilligt. När företag gör saker frivilligt behöver man inte tvinga dem, för de har redan sett upp och börjat göra det frivilligt. Och frivillighet går alltid bättre än tvång. Så är det ju bara. Jag menar, titta på kommunismen. Det funkar ju inte när man tvingar folk hur länge som helst. Till sist kommer ju folk att göra revolt.
Men
poängen är att det funkar inte med General Motors. Så då var han tvungen att ta till det tvånget, va? Så det här Defense Production Act var ett leverage. Man drar ett förhandlingssätt som Trump kan använda sig av. Och han gjorde det med General Motors när det behövdes. Men i princip så behövdes det inte speciellt ofta, va? Och det är det som jag tror många missar. Att Trumps förhandlingsmetoder, han vet vad han gör, han begriper. Han, menar, han har ju varit väldigt framgångsrik i affärsförhandlingar och genom många år. Så han är ju inte direkt dum, va? Han förstår ju att man kan förhandla saker och ting utan att behöva tvinga folk att göra något.
Mm. Ja. Har vi något mer att ta upp?
Jag tänkte att Nancy Pelosi är ju den som har sagt också att Trump har ju, hon måste ju försöka hitta nu sätt att kritisera Trump. Så hon har ju gått ut och sagt att på grund av Trump så han har ju tagit livet av en massa människor på grund av att han inte har agerat hit och dit och gjort sig eller så. Och det är ganska roligt, va? Det är samma politiker som då säger att Trump har, det är Trumps fel att massa människor dör. Samma politiker då när Trump gjorde ett inreseförbud från Kina gapar ju om att han är rasist och han är främlingsfientlig som vill stoppa nu kineser från att komma till USA, va? Så om Trump gör A så vill de B, om Trump gör V så vill de A. Så enkelt är det bara. Det, desperationen hos demokraterna tror jag just nu är väldigt, väldigt stor. För de vet om att Joe Biden är totalt irrelevant. Bernie Sanders är ju naturligtvis lika irrelevant eller ännu mer irrelevant på grund av att han har ju färre delegater, va. Så de vet att Trump håller på att bli omvald. Så de gör ju allt nu för att säga att Trump tar livet av folk med. Att han inte kan hantera det här.
Mm. Jag hörde Trump vart intervjuad på Fox News igår och då fick han ombads kommentera Nancy Pelosi och hennes kritik, och han sa att hon, det enda hon gör, det försöker lägga käppar i hjulen, hon är inte konstruktiv och hon kan åka hem och titta hur det ser ut i San Francisco. Det är uteliggare varje gathörn nu och gör ingenting åt det. Snart får den federala regeringen ta över det här, sa han. Och han sa att hon inte brytt sig om den här coronakrisen. Allt hon bryr sig om det är försöka liksom sätta käppar i hjulen för mig. Hon är, she's crazy typ, sa han. Så att, ja.
Ja. Och det stämmer ju faktiskt. Jag menar, San Francisco har ju USAs, Nancy Pelosi då, det är hennes valdistrikt, San Francisco har ju USAs kanske värsta hemlöshet. Det är fruktansvärt vad som pågår i San Francisco. Och hon själv bor i en stor, jättestor lyxvilla då naturligtvis, som är helt inmurad. Mm. Så att Trump har ju rätt. Hon kan inte ens ta hand om sin egen bakgård helt enkelt. Va? Och när väl coronaviruset kommer att gå igenom då den här hemlösa befolkningen i San Francisco, så tror jag att Nancy Pelosi kommer att få ännu mer problem. Men poängen är det hela med att jag tror också att Nancy Pelosi är väldigt irriterad och arg över att det hon försökte trycka in. Hon fick in några saker från den här Green New Deal, men väldigt få. Men hon inser nu också att människor är inte beredda att spendera hur mycket som helst och vad som helst på den här Green New Deal. Sannolikheten att den här Green New Deal kommer att gå igenom USA eller få mer intresse i USA är betydligt mindre än för bara en månad sedan. Därför att man inser nu att oj, vi måste ha mer pengar till sjukvård och till beredskap. Och vi har inte råd att kasta ut hur mycket pengar som helst på att stoppa flygplan eller människor åka bil eller alla sådana saker. Så att jag tror att hon är frustrerad över att hon ser att hennes agenda, som då framförallt extremvänstern i USA försöker implementera, den är på väg att försvinna med. Därför att folk inser nu att det finns viktigare saker än liksom den här, det som Green New Deal då ska de försöka trycka igenom.
Ja, allra sist då. Alltså här i Europa så råder det ju lockdown i stora delar av Europa, men inte i Sverige, utan här är livet ungefär som vanligt. Vi ska vara försiktiga och det är färre människor på stan och så, men det är inte alls som i stora delar av Europa. Men i USA och där du bor i Vermont så är det ju delvis lockdown nu. Har det förändrat på något sätt mentaliteten bland människor? Att det är liksom, folk känner att nu är allvar?
Folk är väldigt mycket trevligare mot varandra. Även om man tar ju mer avstånd när man är ute och promenerar, va? Så man möter folk så går man över gatan, men man hälsar, normalt gör man det mer i USA, mycket mer i USA än i Sverige, att man säger hej när man träffar någon som man inte känner, någon främling, va, ändå. Men nu börjar man växla ord med varandra, man börjar säga hej, hur är det, hur står det till, och man börjar säga lite mer saker, man skämtar lite grann med varandra, man börjar känna mer en närhet till sina grannar och även till främlingar då, just för man inser att oj då, nu är vi liksom inne i det här tillsammans, så att bara ett hej räcker inte längre när vi ser varandra, så nu är det hej, hur står det till, behöver du någon hjälp, går allt bra. Det börjar lite bli mer såna små konversationer, även om man då kanske är 5 meter ifrån varandra. Så man märker verkligen att folk börjar bli trevligare och snällare och på något sätt öppna upp för att inte bara nicka och säga hej när man träffas, utan vi kanske behöver varandra i framtiden. Så att man märker verkligen en mentalitetsskillnad, i alla fall där jag bor.
En liten ljusstrimma i allt mörker då, men okej, men vad bra. Då har vi fått en uppdatering. Tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnittet 1067 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Innan vi slutar tänkte jag också läsa en kort reflektion över mars månad 2020, en väldigt unik månad i historien. USA och varför en månad är en politisk evighet. Den 1 mars var det amerikanska primärvalet som mest intensivt. Joe Bidens döende presidentvalskampanj hade i sista sekund räddats av ett endorsement av den svarte kongressmannen Jim Clyburn i South Carolina, varefter Biden vann South Carolina den sista februari efter 3 raka förluster dessförinnan i de första 3 primärvalsdelstaterna. Men Bernie Sanders var fortfarande den som de flesta bedömare trodde skulle stå sig stark på supertisdagen den 3 mars. Så blev det inte. Biden svepte supertisdagen och spelet kastades om totalt. 2 veckor senare var Bernie Sanders chanser nästan bortsopade, åtminstone i praktiken. Han hängde kvar, men alla andra rivaler hoppade av och erkände Biden som de demokratiska väljarnas givna val. Sen kom coronakrisen på allvar till USA. Allt förändrades. Biden och Sanders försatte sig själva i karantän och plötsligt fick Sanders incitament att stanna kvar i racet och än en gång promota sin huvudfråga, gratis sjukvård åt alla, a perfect storm. Samtidigt förändrades också situationen för Donald Trump radikalt. En superstark ekonomi som i princip garanterade hans återval sattes på grund av coronaviruset nu i gungning. Och trots mycket tidiga åtgärder för att hejda inresor från Kina så har smittan spridits i stor omfattning och krisen i USA kan möjligen just ha börjat. I många delstater rådde lockdown på samma sätt som i stora delar av Europa. Ekonomin kommer att ta skada, arbetslösheten blir massiv. Ironiskt nog går Trumps opinionssiffror nu upp. En majoritet av allmänheten anser att han hanterar coronakrisen bra och Joe Biden, som vill framstå som landsfadern som kan hantera denna kris bättre än Donald Trump, lyckas helt enkelt inte. Trots Trumps diverse tabbar och stundom ilskna utspel. Så vad händer i sommar? Måste demokraterna ställa in sitt partikonvent i juli eller hålla allt online? Vad händer i höst? Blir Trump den första president på snart 30 år att inte vinna sitt återval? Ingen kan med säkerhet besvara dessa frågor. Däremot är en sak säker. I amerikansk politik är en månad en politisk evighet. Så är det alltid, i alla val, i alla tider i USA. Men i ännu högre utsträckning just denna månad. Den som möjligtvis hamnade i koma sista februari och vaknar sista mars vaknar till en helt annan värld. Världen före och världen efter coronapandemin. Thank you.